nåd vara med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Jag sjunga vill för Gud min sång ännu en gång från dessa jordens dalar. Vår Herre Kristus hämta mig snart hem till sig i himlens höga salar. Med blixtens fart han kommer snart i härlighet när ingen vet och Guds basuner talar. Så ber vi dig, kära himmelske Fader, om din nåd och välsignelse. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för ditt livgivande ord. Ut i mitt hjärta liv och bo, så har jag frid och evig ro. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus, vi har gått in i ett nytt kyrkoår, ett nådens år. Och vi i kyrkan, vi uttrycker oss inte på det vardagliga sättet och säger nytt år, nya möjligheter, utan vi vet att till den dag då Herren Jesus kommer tillbaka, så är ett nytt år, nya gåvor, där vi församlas och ösa ur källan som aldrig sinar, där Guds nåd är varje morgon ny. Och därför sammanfattar vi detta nya kyrkoår med ett nådens år från Herren. Kyrkans heliga år, den börjar ju en månad tidigare än det borgerliga året. Och det är ett fint pedagogiskt hjälpmedel som egentligen avspeglar frälsningshistorien. Kyrkoåret har ju två huvuddelar. Herrens halvår, det festliga året, och kyrkans halvår, som man brukar säga det, trefaldighetstiden, alltså tiden efter pingst. Adventstiden, som är så vacker, särskilt idag när snön har fallit så fint, den avspeglar den tid som vi tänker på, Gamla testamentet, där man väntade på Messias. Alltså adventstiden, då tänker vi på Gamla testamentet. Den smorde som är vår profet, och han är kung och han är präst. Och om några veckor så ska vi ju fira jul. Och då tänker vi på hur han föddes fattig hit i jorden. Och under 13-dagstiden fortsätter detta. Men där börjar Herre Jesus sitt profetiska ämbete. Och sedan under fastetiden så förbereds han för sitt prästerliga ämbete, sin offergärning, som kulminerar i hans lidande och död och uppståndelse. Och under tiden mellan påsk och pingst så stannar vi inför hans konungsliga ämbete, där Kristi himmelsfärd är en viktig höjdpunkt. Och så avslutar pingsten detta Herrens halvår, där anden utgjuts och Guds verk går ut över jorden och kommer till dig och mig, enkla, fattiga syndare. Du och jag får sedan under trefaldighetstiden växa och tänka på allt detta som Herren Kristus har gjort under sitt halvår, Herrens år. Förra söndagen inledde vi alltså Herrens halvår. Och vi inleder väntan på Jesu födelse av jungfru Maria. Adventstiden, det är också, och sen gammalt har alltid varit, en botgöringstid. Att vi jublar och sjunger Hosianna under advent, det har en, kan man säga, en liten undervisande funktion. Vi lyssnar till Gamla testamentets budskap om hur Messias kommer till sitt folk. Zakaria skrev om det här 700 år före Kristus, hur han kom saktmodig och ridande. Och idag läste vi från profeten Jesaja om Isais avhuggna stam, hur en tändning skulle skjuta upp och han skulle slå jorden, läste vi, med sin munstav. Alltså ordet som är skarpare än tvekhetens svärdet. Och nu jublar vi och sjunger julsånger och fröjdar oss åt hans ankomst. Och vi sjunger Hosianna, Herre frälst. Idag, på andra söndagen i advent, så har man ibland kallat denna söndagen för den lilla domsöndagen. Och Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, den har många profetiska uppenbarelser om vad som ska ske i de yttersta tiderna. Och även de tre evangelierna, de har sådana uppenbarelser. Vi läste i vår text från Lukas 21. Men vi ser också i Matteus 24 och i Markus 13 liknande berättelser om hur det ska ske eller hur det ska vara under den sista tiden. Jesus undervisar sina lärjungar i alla tider hur det ska bli strax före hans sista advent. Och vi läser att det blir en tid av ångest, rådlöshet, förskräckelse och ängslan. Men här finns en skillnad. Det blir en ångest och det blir en förskräckelse för de som inte väntar frälsan. För de som inte väntar på honom eller har trott att han skulle komma. För oss som litar på ordet, som väntar på frälsaren, så stod det i dagens text att vi inte skulle böja oss ner och inte huka oss, utan istället resa på oss och räta oss. För frälsningen är nu närmare än då vi kom till tro. Det profetiska händelseförloppet skildras på ett sätt som vi människor känner väl till. Tecken i sol och måne. Vi läser om jordbävningar, naturkatastrofer. Vi ser en röd sol på kvällen och vi väntar fint väder. Vi kan ibland se en svag ring runt månen och vi vet att det blir väderomslag. De flesta människor har respekt för dessa naturfenomen. Man gör ofta förberedelser på ett och annat sätt. Och många människor tycker det här är kusligt och de blir rädda. Hur märkligt detta än låter, så är dessa tecken alltid goda tecken för trons folk. Eftersom de har med befrielse och förlossning att göra. Jesus kommer alltså både som domare och frälsare. Och du som är Jesu lärjunge, du behöver inte huka dig. Nej, frihetens timmar är inne. Du kan resa på dig med stolthet och möta din Herre och frälsare. Han kom ju hit till jorden. Han kom till sin kyrka. Och han kom till dig. All samling i Markuskyrkan har ett enda syfte. Det är att du som lyssnar, för det första ska helt klart veta vad som hindrar och står i vägen för att du inte ska komma till detta underbara möte. Du ska ångra din synd. Du ska bättra ditt liv. Så säger vår Bibel. Dagligen ska du ta din tillflykt till honom som har kastat dina synder bakom sin rygg. Burit dem upp på korset och sonat för dem allihopa. Du som lyssnar och ser detta, stämmer det för dig? Då får du vara med om ett möte och en ankomst som där inte finns några jämförelser att jämföra med. Bibeln talar om och vill att du ska vara beredd för den närmar sig. Och Bibeln talade, som vi läste, om fikonträdet. Det är vanligt nere vid Palestina att när man ser detta fikonträd med sina oerhört stora blad, då vet man att sommaren är nära. Här uppe i Norden tänker vi kanske mer på när björkarna slår ut, då vet vi att snart kommer sommar. Men gäller Herrens löfte? Han dröjer ju. Varför dröjer Herre Jesus? Varför får vi åter och åter igen predika om detta? Han dröjer för han ska samla alla sina barn som han har utvalt. Ingen av de mina ska någonsin gå förlorad. Dessa ord har predikats i 2000 år. Parallelltexten har vi i Matteus som också tar upp den rättfärdige Noa. Som helt, nästan utan förvarning, ja, texten säger det visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem allihopa. Alltså, kära vänner, inte ett nytt under solen. För nästan 4000 år sedan hade Gud svarat det på samma sätt som du och jag har det idag i samhället. Den gudfruktige Lot, han bodde i vad man kan säga en besvärlig stad. Och det förhöll sig säkert på samma sätt som i många av våra städer. Det står att man åt och man drack, man köpte, man sålde, man planterade och man byggde. Detta är ju ingen synd. Vi behöver mat och dryck. Och för livets uppehälle så behöver vi arbeta. Den ordningen har Gud i sin stora nåd lagt fast. Det allvarliga däremot med Sodom, det var att man levde på ett syndigt sätt. Man levde ett syndigt liv. Man levde öppet och utan bekymmer. Det finns många som lever på samma sätt som man levde i den staden idag, fast man borde veta bättre. Vad var det den stora synden som det står där, som står där som en varning för oss som lever ännu idag? De vände bort, står det, sina hjärtan från Gud. De frågar inte efter Gud. Många är idag som Lots maga när Lot sa till dem för att de skulle bli räddade undan Guds straffdom. Då menar de att Lot han skämtade. Så gör dagens moderna bibelkritik en väldigt liten sak av händelserna i Sodom. De är inte längre ett varnande exempel. Det är inte så farligt med det som försiggick där innanför murarna. Man säger lite på ett sätt som får en att tänka. De var lite ogästvänliga i största allmänhet i staden. Så slätas Guds ord ut och man skrattar åt Gud. Var finns vi verkligen när vi läser detta om not idag? Det är svårt att komma ifrån jämförelsen mellan Sodom och MeToo-skandalen. Den är gränsen däremellan, den är inte idag. Bransch efter bransch har vi hört de senaste veckorna gör uppror och berättar. Kvinnor träder fram och berättar hur de utnyttjats på ett eller annat sätt. Man talar om orsaken att den finns i manssamhället, i de patriarkala strukturer som råder hos oss. Jämlikheten och könsneutraliteten som predikats på gator och torg, i tv och radio i så många år har inte gett önskat resultat. Själv skulle jag vilja lyfta fram den allmänna avkristning som den absolut yttersta orsaken till det som vi har hört de sista veckorna. Var finns 10 Guds bud? Var finns 10 Guds bud? I över 50 år har kulturpolitikerna drivit tesen om den fria sexualiteten. Det är ett mänsklig rättighet. Man har matat det svenska folket med detta i media efter media. Och man skrattar när vi säger att detta tillhör äktenskapet. Precis som man skrattade åt Lot i staden Sodom. Preventivmedel delas ut i skolorna och tv och internet driver öppet med otukten. Här har vi resultatet. Det är egentligen inte alls konstigt, utan i allra högsta grad ett resultat av en skickligt genomförd kampanj av djävulen och hans profeter. På något annat sätt kan vi inte säga detta. Det finns bara en medicin mot detta, och det är att vända åter till Guds bud. När Gud kommer till tals, när hans ord får ljuda, då sker underverk. Då lär vi kalla synden vid dess rätta namn. Buden gör att vi blir rädda. Vi flyr synd. Det är lagens uppgift från begynnelsen tills dess Herren kommer åt. Så har Gud i sin klokhet skapat denna tingens ordning. Det som hände i Sodom visar att Gud inte låter jäcka sig. Man skojar inte med Gud och det heliga ting. Hans talamod har alltid en gräns. Och den farliga risken är att vi vänjer oss både det ena och det andra och börjar se det onaturliga som något naturligt. Gud hjälper oss alla att stå emot detta. Bibeltrogen kristendom anses idag som skadlig och farlig, och kommer allt mer att göra det ju längre tiden går. Bekännande kristna kommer i sådana tider, vi kommer att frestas och kompromissa. Vi kommer att frestas att anpassa oss. Vi kommer att frestas att ändra uppfattning. Varför? Jo, för att vi ska bli socialt mer accepterade. Hur ska det nu gå när vi hör allt detta? Är det inte här hårda ord? Är det inte så att vi kan falla ner med våra huvuden och huka oss? Nej, tvärtom. Guds fasta ord består. Och ha en så säker grund så att ingenting kan vara det övermäktigt. Vi behöver inte skaka. Sista versen i vårt evangelium, det ska ni ta med hem idag. Och jag vet att ni kan det utan till allihopa. Men tänk på det. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Vår fina episteltext ger oss också den hjälp och den tröst vi behöver. Vi får hjälp av, som vi läste, uthållighetens och tröstens Gud. Det är Bibelns stora uppgift till oss alla. Att ge oss tröst och ge uthållighet i svår tid. Trösten och uthålligheten från Gud bär oss var dag, och den bär oss genom svåra tider. Trösten är den hjälp som vi behöver i nuet. Vi behöver tröstas varje dag. Uthålligheten är, gör så att vi kan blicka framåt. Vad som än händer så har vi trygghet och vila på en säker grund. Gud vet precis vem du är. Han vet vad du behöver. Och är vi trolösa, så står han troget fast. För han kan inte förneka sig själv. Vi får på ett barnsligt sätt, när vi ser allt det kusliga omkring oss, ta till oss de enkla barnasångerna. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan är på himlafästet, fågeln är i kändarnästet. Jag är Guds barn, hans lilla. Min fader är så stor. Han kan min oro stilla. Jag vet på vem jag tror. Så skönt är att höra, han känner bäst mitt väl. Och kan och vill allt göra med omsorg om min själ. Och när jag har svårt att sova, bekymmer hopar sig, jag vet att han har lovat att aldrig lämna mig. Och vad som än mig händer, så hör Gud när jag ber. Jag tar en dag i sänder, när han allt förutser. Det är till honom du kommer varje gång du ber, Fader vår. Har du tänkt på vad det innebär? Har du tänkt att allt det som vi målar upp i början av vår predikan, det har Gud, din far, i himlen full koll på? Vi brukar säga, det är lugnt. Men vi kan verkligen säga det, vi kristna, i ordets rätta bemärkelse, det är lugnt. Så får vi trygga och glada tacka Gud för allt han i sin stora nåd ger oss för varje dag. Och arbeta vidare på den plats Gud satt oss på verka. Och vara beredda att möta honom när han kommer en andra gång för att hämta hem oss till sitt stora möte och sin stora fest i himlen. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske far. Tack för all trygghet. Tack för all nåd. Tack för att du bär oss genom det här livet. Vad som än händer, så vet vi att du är med oss. Du går vid vår sida. Du vakar och du sköter om oss och du bär oss. Och vi ber för alla i vår församling. Vi ber för vårt folk. Vi ber att Gud, att du i din stora nåd har tålamod trots allt det du ser omkring oss. Din nåd är det att det inte är ute med oss. Det är inte slut. Detta ber vi om i vår Herres och Frälsares namn.